With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
They said, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show.
Hej och välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabine Andersdotter heter jag och jag driver Talent & Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program så träffar vi Lotta Cederbom. Vi hör om hennes karriärresa och hur hon gick ifrån att sälja dammsugare, stå i reception och till att idag vara kommersiell direktör på Aller Media. Där hon ansvarar för drygt 100 anställda, har omsättningskrav på hundratals miljoner och bolaget omsätter 1,5 miljard. Men utöver hennes alldeles fantastiska åstadkommanden så ska jag berätta att det är något alldeles särskilt med Lotta. För när man träffar Lotta så är det lite smått som att träffas av blixten. Man kan bli lite tagen, förstår ni. Inte nog med att hon är vacker, för det är hon. Men det är nämligen så att det här med hennes personlighet, hon är liksom en sån där skön blandning utav ett sprakande tomteblås och en sån där ball rockstjärna som man ser på tv. Och det gör det lite svårt att låta bli och tänka att en sån där ska jag bli när jag blir stor, när man träffar Lotta. Och hörni, hör på. Att om vi låter ivriga som små flickor jag och Lotta i den här podden, så är det för att vi var det. Hela känslan under tiden vi spelade in det här programmet var som en enda lång julklappsöppning som man aldrig ville skulle ta slut. Häng med allihop, för det här, det kan bli bra. Välkommen Lotta Cederbom till Jobb- och karriärpodden. Vad spännande att just du är med idag.
Åh, tack snälla för att jag får vara med.
Ja, men såklart. Jag var ju nervös förra gången när Grimborg var med. Så vi ska se om det går lite lättare idag kanske.
Ja, jag tycker inte du ser nervös ut
alls. Så,
jag ser fram emot det här. Ett härligt samtal.
Ja, men det är sant. Kan du inte berätta om dig själv då och din bakgrund?
Ja, vad ska jag börja? Lotta heter jag, är 41 år. Mm. Jag är gift med Magnus. Mm. Vi har inte varit gifta i 23 år, men vi har varit tillsammans i 23 år. Mm. Herregud, det är mer än halva mitt liv.
Mm. Han har varit med om lite då.
Han och jag har varit med om mycket tillsammans. Jättekul, verkligen härliga år. Och nu har vi två tjejer, två döttrar. Lille och Emma, 7 och 11 år. Och sen har vi berikats med en liten katt. Tjejerna tjatade till sig en liten Morris här för ett år sedan. Mm. Så han är också till familjen såklart.
Var kommer du ifrån? Vart är du uppväxt? Berätta om din bakgrund.
Ja, jag kommer från lite överallt känns det som. Men halva mitt liv har jag bott i Stockholm. Men min ungdom, så jag föddes på Östertälje BB. Med pappa, mamma och en 6 år äldre bror i min familj. En stor familj på min pappas sida med massor med syskon och kusiner och hela det. På min mammas sida en lite mindre. Min familj är en entreprenörsfamilj. Jag har liksom minnen tidigt från att vi alltid så pratade om jobb. Min mamma är florist och var iväg tidigt och snittade blommor. Jag vet inte hur många gånger jag har hjälpt till att stå där i tidiga månader och snitta blommor och skura golv.
Min pappa,
han har varit egen företagare en stor del av sitt liv. Så att där är vi också mycket. Jag kan debit och kredit innan jag kunde gångertabellen, tror jag.
Var han redovisnings...
Nej, men du vet, byggde skolor nu den senaste tiden. Men byggnadsingenjör heter det på den gamla tiden. Så han har varit i byggbranschen och varit utomlands och jobbat i många år också. Så att mycket prat kring jobb hemma vid vårt middagsbord. Det var liksom det var. Det och sport.
Har någon i din familj eller din närhet spelat extra stor roll, tror du, för att du har blivit där du är, kommit dit du är idag och är den du är idag?
Ja, men det är klart att båda ens föräldrar på olika sätt. Ja, båda mina föräldrar har varit extremt stöttande och hjälpande och vi liksom har hjälpt varandra. Jag höll ju på med elitidrott under väldigt många år och idrott från jag sen jag kunde börja gå.
Vad sysslade du med då?
Ja, gissa. När man är 1,65 lång liksom.
Inte handboll.
Nej, men det blev faktiskt basket.
Är det sant?
Ja, och det är ju ingen som tror det när de ser mig. För jag är inte speciellt lång och på den tiden inte speciellt stor överhuvudtaget. Men basket liksom blev det. Och min familj, det är en basket. Både min pappa och min bror och många i min släkt spelade basket. Mm. Så jag började med att bromsa och säga nej gud, inte basket. För jag hade växt upp liksom med brorsan och runt i massa hallar och sprungit i korridoren när han spelade match. Men sen när jag var typ 8-9, då började jag spela basket och då blev det basket dygnet runt. Var så kul.
Var du duktig?
Ja, men jag var ganska duktig. Mm. Jag hamnade med, fick spela i såna All-Star team och blev uttagen i det och spelade, tränade jämt. Så det gick bra för mig, men som sagt, någon gång, jag var aldrig så att jag tänkte att det här ska bli mitt jobb och jag ska försörja mig på det här. Det tror jag aldrig att jag har haft liksom, i tanken.
Var det där du började sätta dina absoluta första mål? Liksom där du började märka att du var tävlingsorienterad som de flesta i din position?
Jag vet inte om det var då. Kanske betydligt för mig själv. Mm. Men jag har nog alltid varit sån. Mm. Jag tror så här, om man skulle sälja i skolan kokosbollar så ville jag sälja flest i min klass. Och så här. Var det majblommor så ville jag sälja flest då också. Så jag tror faktiskt att det har liksom funnits utan att jag ens har tänkt på det.
Kommer det här från mamma och pappa tror du?
Jag tror att det kommer mer från min pappa. Min mamma är inte lika så här tävlingsorienterad. Mm. Liksom, när vi spelar Fia med knuff så ska man ju liksom vinna. TP hemma hos oss när vi var små. Mm. Och brorsan har också det där.
Just det. Och men, han är ju också en chef idag.
Ja, ja, precis. Vi jobbar ju i samma bransch. Mm.
Micke, kanske lyssnar på det här nu.
Man vet aldrig.
Han kanske kommer imorgon. Ja.
Ja, precis. Han bara, Syra, har du berättat det där för? Ja,
Så det vi inte handlade ut. Den som har spelat stor roll i din uppväxt, är det pappa då, tänkte jag? För du började nämna basketen där.
Ja, tävlings. Jag tror att jag och mamma också, men jag och pappa har en relation när det kommer till liksom jobb och karriär. Om det var någonting med jobbet så gick jag hem till min pappa och pratade om det. Var det någonting i skolan med läxor eller någonting annat, så var det pappa jag vände mig till. Jag tror att det var pappa som var den som också var så här, i idrotten, som åkte efter mig i land och rike för att satt där och vänta på mig om det var en simhall eller en baskethall eller vad det nu må vara. Och mamma var den som supportade liksom hemma, såg till att maten stod på bordet och kläderna tvättades och liksom pysslade om så att vi skulle klara det här livet.
Just det. Du berättade vid ett tillfälle för inte så länge sedan när vi träffades om att du är uppvuxen med mycket kramar och pussar från din familj. Ja. Att du är uppväxt i en familj med mycket kärlek.
Ja.
Är det här, tror du, avgörande för att bli framgångsrik, eller har det varit det för dig?
Ja, men alltså, ja, för mig är kärlek jätteviktigt och omtanke och att man tar på varandra. Och jag säger idag till mina barn alltid, varje morgon så säger jag, jag har sagt idag att jag älskar dig. Det är första och det sista jag säger. Jag tror att det har gett mig trygghet. Mm. Så att jag har vågat, det modet som jag ändå har, och lite orädda för att vara tjej kanske, tror jag fick med mig hemifrån. Det har aldrig känts att jag måste göra saker eller ställs krav på det, utan jag har satt upp de där målen själv, att jag vill alla rätt på proven.
Just det.
Jag ser det i min 11-åring nu, att hon är ungefär likadan. Det är så, hon sätter upp målen, jag pressar henne och pushar henne aldrig, men hon vill det här för hon mår bra utav det själv.
Just det.
Så man får nästan bromsa ibland.
Just det, 11 år. Hon får skicka sitt CV om några år.
Ja.
Om 10 år.
Och idag har hon prov i skolan och jag frågar hur känns det? Ja, var jättebra, kommer alla rätt på provet. Sutsar hon iväg. Det ska bli jättekul, hon längtar till sina prov. Och det gjorde faktiskt jag också. Mm. Jag tyckte om att bevisa för mig själv att jag kunde det.
Just det. Jag känner igen mig jättemycket i det. Jag känner igen mig i det här att vara uppväxt i en familj med mycket kramar. Jag känner igen mig i att ha sina egna mål och vilja vara duktig på proven. Tror du att dina barn kommer komma det du har på grund av att du ger dem en uppfostran som du har fått? Att det kommer att ärvas ner?
Men jag tror att, alltså det är så fram, de kommer säkert inte alls jobba med samma saker som jag. Lilly, vad skulle hon bli? Hon ska bli skådespelerska och Emma ska bli president. Mm. Och det kommer ju förändra sig varje.
Men de har mål i alla
fall. Ja, precis. Det är ingen som vill jobba i mediebranschen eller som kommersiell direktör.
Nej.
Sen har de lite säljarinstinkt båda två och det är lite roligt att se att den finns redan. Och att de vill jobba
De säljer bra kokosbollar alltså.
Ja, de säljer bra.
Kan du berätta lite grann hur allting började rent karriärsmässigt för dig?
Ja, jag hade en tro att jag ville bli idrottslärare. Mm. Men det var ju för att jag älskade att hålla på med idrott i alla former. Men i skolan så är inte alla barn så. Alla älskar inte gympan, det är inte deras favoritämne. Men det var ju mitt. Mm. Så att jag började, jag kom inte in på GH, det var 5 och 0. Jag hade bra betyg men inte tillräckliga. Mm. Så att då visste jag inte, så här, vad ska jag göra? Och så fick jag ett vick som gympalärare i en skola. Mm. Och insåg väldigt snabbt att det där är ju inte min grej. Jag fick ju bara övertala alla barn till att vara med på gympan och byta om. Och så hade halva lektionen gått. Och det där kände jag, så här, men så här vill jag ju inte göra. Jag får hålla på med idrott på ett annat sätt och hålla på med barn på ett annat sätt. Så då kom så här plan B, vad gör jag? Så jag slog upp DN på den tiden och tittade på platsannonser, för jag måste ha något att göra.
Vet du vad det är roliga när du berättar det här? Nej. Det är precis vad Grimborg berättade. Nej. Han är lite äldre än du i för sig, men det är så roligt att man berättar att man slog upp det där, för det gör man ju inte idag.
Nej,
apropå våran värld som går från det analoga till det lite mer digitala.
Precis.
Men då var det pappersannonser.
Ja. Men gud, herregud, det här var ju på liksom början av 90-talet. Det fanns ingen liksom Google eller gå in och kolla på något och söka på jobb. Utan här, men jag ville ha någonting att göra så jag skulle börja plugga igen. För det var viktigt för mig att plugga vidare. Så jag slog upp och så stod det så här, gratis utbildning. Wow, tänkte jag. Mm. Utbildning, det vill jag ju ha. Säljutbildning på Electrolux. Mm. Så jag åkte dit utan egentligen
underbart.
Veta.
Underbart. Luxskolan, det här är ju fantastiskt.
Den borde ingå i allas, alltså den traditionella skolan. Så bra. Jag lärde mig så mycket på de här 3 månaderna som jag gjorde. Och så fick jag ut och jobba på en gång. Så jag var ensam
och då är det ingen, då är det ingen lön?
Eller ingen lön, 100% provision. Mm. Så att jag sa, hur ska det här funka? Och pappa bara, men kör, du får liksom, jag hjälper dig under tiden. Så kör på du om du vill göra det under tiden. Så sa han och skakade väl på huvudet typ, när jag vände mig och tog min lilla bil och åkte dit. Mm. För man måste ha bil och körkort, det var viktigt. Mm. Så jag började där, en vecka hårdkörning och sen ut på fältet. Det var helt galet. Det tog lång tid innan jag tjänade så mycket pengar. Det tog säkert 10 år innan jag kom upp i de volymerna.
Du sålde en hejdundrans massa dammsugare.
Jag sålde så mycket dammsugare. Så att jag blev ju deras typ så här, vann alla tävlingar, 19 år gammal. Och det var ju jätteknäppt. För den också miljön man lever i. Det är så många som stannar i 3 månader.
Just det.
Och alla lever på 100% provision på den tiden. Det har säkert ändrat sig. Men då började jag förstå
försäljning. Hur gammal är man nu? Då är man liksom så här 19-20 år.
19, jag skulle liksom söka. Jag kom inte in på GH. Så vad ska jag nu? Ska jag bli så här, jurist? Jag vill bli advokat? Eller vad ska jag hitta på? Och då under tiden måste jag ju något att göra. Jag måste tjäna pengar och försörja mig själv. Jag kunde inte bara vara hemma och låta pappa göra
det.
Så det var viktigt. Så då hamnade jag där. Och det var jättekul, helt galet. En dag som jag aldrig kommer glömma, sålde jag 2 så här vattenmaskiner, de här dyraste, i en villa. En till övervåningen och en till undervåningen. Och då hamnade jag i deras så här böcker. För det hade inte min chef varit med om att någon hade lyckats med det.
Just.
Så, men det var en tuff miljö som 19-åring. Och jag ville ju kunna bestämma själv. Om jag ville tjäna 40 000 i månaden eller 50 000 i månaden eller 20 000 i månaden. Hur mycket jag ville jobba när det var 100%. Det är 100% provision. Mm. Det tyckte jag att jag kunde få bestämma själv. Men så funkade det ju inte riktigt. Man skulle ju jobba sina 40 timmar i veckan. Och jag tyckte att jag levde gott på 30 timmar i veckan.
Ja, just det.
Så jag slutade där när chefen jagade mig för mycket. Och tänkte, det här ska jag göra något annat tills jag börjar skolan. Mm. På riktigt. Och då var det faktiskt min brors fru på den tiden. Som sa,
din bror, han är äldre än du, va?
Ja, han är 6 år äldre än mig. Så då var det min brors fru som sa, Lotta, tills du nu vet vad du ska göra och när du ska plugga och så här, så vi söker en receptionist på en byrå. Jag visste inte riktigt vad en mediebyrå var faktiskt. Jag trodde det var en reklambyrå, för det jobbade min farbror på. Mm. Tänk, det här var ju tidigt 90-tal. Och kom upp på en byrå som heter Mediacom. Mm. Och det var otroligt kul. Så många av de kollegor i branschen nu som jag har idag, som sitter som vd på de här byråerna, har jag fått vara med och jobba. Linus Joberg.
Just det.
Han var ju vd på Mediacom här innan han flyttade vidare till Nya Zeeland. Så var Daniel Eriksson.
Just det.
Sen var Ebba Horn och Christer Horn där. Sen hade vi en tjej som heter Lisa som jobbar på byrå idag också. Så var ju Karin då, Forsgren, också på den.
Det är lite stofiler.
Ja, men det är stofiler.
Som har varit med, ja, verkligen, sen starten.
Och första kunderna in, det var ju så här Kalle Boreus på McDonalds. Och han var en riktig tuffing. Jag lärde mig massor av honom. Såg till att jag var på kontoret. Han ville alltid komma vid 7 på morgonen. Så jag var där och öppnade åt honom. Linus var tidig också. Såg till att han fick kaffe och allt annat. Och i den här receptionen, det var så himla roligt. Jag lärde mig massor. Det var precis det passade mig. Det var socialt. Jag började bygga ett nätverk. Det enda kruxet var att det var lite för tråkigt att koka kaffe och göra... Nu får du hålla i det, Sabine. Overheads. För det var det vi gjorde för den tiden.
Så du ritade på sådana här genomskinliga papper?
Ja, printade ut alla och ändrade till alla så här Procter-reviews som vi hade och McDonalds-reviews och allt annat. Nokia jobbade vi med. Och så skulle de ändra sidan 47 och så skulle det in i alla de här...
Herregud. Så om någon vill anställa dig i framtiden ska man veta att du är en jävel på overhead.
Ja, det var inte så länge sedan jag tog bort alla på alla media. Jag bara så att, här står det overheads, de måste bort de här hjörnerna. Så vi hittade några i Skåne, men nu är de också bort. Ja, den där overheadsen, de kan
stått och drammat i ett hörn. Så det var för tråkigt.
Ja, men det var för tråkigt. Så det är ganska snabbt så tröttnade jag på det. Och då så min chef, jag har haft förmånen att jobba med många duktiga ledare som har trott på mig. Och sett att jag kommer vidare. Så han visste att det var viktigt för mig att plugga. Så jag fick plugga på Bergs och jag fick plugga på UM. Och jag tror jag gjorde allt på den där byrån till slut.
Och var det genom jobbet som du fick plugga också?
Ja,
eller?
För att han insåg ju att det liksom, ja, men jag gjorde väl någonting så att han ville ha mig kvar. Och insåg att om jag inte får plugga någonting så kommer jag dra. Och då kommer jag sätta mig på universitetet.
Det fanns något där.
Han såg
bakom
det.
Repan.
Ja, precis. Så jag ganska fort började jag som traffic, heter det. Det heter det nog fortfarande idag. Så printrådgivare, och då på den tiden köpte man ju bio, utomhus och radio och allting. Och sen projektledare, där jag jobbade med Nokia bland annat, som på i alla de nordiska marknaderna. Procter, McDonalds. Jag har jobbat med nästan alla konton. Känns som underbar. Jag var där i 5 år. Och sen slutade alla de här. Då gick de vidare och blev Daniel, startade upp OMD med Petter och ett par personer, Kalle och Ola. Och så flög alla ut och kände att då är det dags för mig också att flyga ut. Byrån växte från, jag var den 11:e anställda till 54 när jag slutade. Så det var en riktigt rolig resa. Och verkligen någonting som jag... Det var, jag jobbade en 60-70 timmar i veckan. Plus att jag jobbade på kvällarna och nätterna. Så att jag både kombinerade plugg och jobb. Hårt jobb. Men roligt jobb.
Har du en stor förståelse för idag när du jobbar som kommersiell direktör på Aller Media, när du vet att dina säljare har kontakt med den här typen av funktion? Har du en respekt för det jobb man är tvungen att göra? För jag vet att det är många som har ganska tuffa arbetsscheman och långa dagar och...
Absolut. Nej, men jag har väl försökt sprida och förmedla hur livet är på en byrå. Jag har jobbat 15 år på en mediebyrå i olika former. Så att det vet jag, att jag hade 600 säljare som ville träffa mig. Men jag kunde inte träffa någon bara för att det var en ny person på det jobbet. Utan jag måste ju ha något som är värde för det uppdrag som jag har för de kunder jag jobbar med.
Just det.
Så jag tror att med varje gång jag hade en säljare som hade en idé på hur jag kunde utveckla mina kunder... Då självklart träffade jag dem. Så det handlar ju om att man måste ha en insikt i varför vill den här personen lägga sin tid och träffa mig? Vad kan jag bidra till att den personen kan göra sitt arbete lättare?
Att göra, så det man kan ha som medskick till unga personer på byråer men också unga säljare idag, kan man också ge medskick att se till att ha en korrekt och bra och intressant agenda för ett möte.
Absolut, annars är det inte värt att träffa. Man har ju inte sociala möten, det har vi ju inte tid med idag.
Nej.
Det kanske man kan ha någon gång om året. Det tror jag finns ett värde också, att man lär känna varandra bättre.
Just det.
För ni vet ju alla att man gör alltid lite extra för dem som man gillar allra mest.
Just det.
Så det är ju klokt att liksom investera i den också. Men sen tror jag på byråsidan, ibland så missade jag bra idéer bara för att jag inte hade tiden.
Just det.
Så när jag satt där och liksom hade en duktig säljare som jagade mig och ville träffa mig, och så ibland tog jag mig inte tiden att träffa för man hade så snabba deadlines och sa mejla mig när mejlen kom.
Just det.
Och det är inte alltid lika bra som att ta den där kvarten. Det behöver inte vara ett långt möte utan en kvart för att bara få en säljare att sälja in sin idé.
Vad hände sen då? För nu gick ju alla därifrån som du sa, och det skulle du också göra när du kände att några hade flygit ur boet.
Ja, då kände jag, det kom in så jättemånga nya människor, vilket jag egentligen inte var kul, men jag tänkte, nu är det dags för mig att göra någonting annat. Och då blev jag kontaktad av en kvinna som var vd på The Media Edge, hette byrån. Och blev anställd där som strategiskt ansvarig för kontorna. Det var en liten byrå. Så det var lite där Mediacom var när jag började på Mediacom. En liten tajt byrå som det gick jättebra för. Jobbade med många internationella konton. Och det var satt på Kaptensgatan i en sån våning nästan som din, Sabine. Påminner lite om
vad roligt.
Det här. Så hemmakänsla när man var hos oss där. Och det var jätteroligt, men det blev ganska kort, för den här lilla byrån var ju, ingick ett stort nätverk, så köpte den upp Sveriges största byrå som hette CIA på den tiden, och så blev det The Media Edge CIA som senare blev MSC. Och Anna-Lena slutade, hon tog en paus, hon jobbat stenhårt och ville göra någonting annat, kanske framförallt vara med sin familj, och vi fick in en ny vd. Så tiden med Anna-Lena blev väldigt kort, och det saknade jag lite, för jag såg henne som en förebild som har jobbat extremt hårt med strategiska konton, så tänkte jag, Anna-Lena ska jag lära mig massor av. Men så kom det in en ny kvinna som jag har lärt mig enormt mycket av också. Hon heter Nika och idag är hon ju vd på Karat. Och då blev hon vd på The Media Edge.
Ska vi utmana Nika att vara med i podden, tror
jag? Ja, varför inte? Ja.
Vad lärde du dig av Nika? Berätta.
Massor. Mm. Men det var nog där på riktigt min ådra kring ledarskap och människor kom. Mm. Nika är en fantastisk förebild på just leda människor. Vi delar mycket i hur man gör det. För det finns massor med olika teorier. Det här med att vara chef för mig är ganska så 80-tal. Mm. För mig är det att ha duktiga ledare som får andra människor att utvecklas. Och det är hon strålande på. Så jag jobbade jättetajt med henne. Tog in, sög in med allt hon hade. Jag fick testa det snabbt själv. När byrån slogs ihop så fick jag ett team som heter Team International. Mm. Det hade de internationella kunderna. Skulle förhandla om alla avtal som inte var så lönsamma. Och tyvärr också säga upp väldigt mycket människor. För då kom den här första vågen. Det är ju så i mediebranschen. Det går upp och ner. Jag har varit med på ett par stycken nu. Där det liksom går i konjunkturerna, går upp och ner. Så den här byrån som var stor kände redan av det, och vi skulle för att få upp lönsamheten behöva säga upp en massa människor. Och det är inte...
Och det föll på ditt bord.
Ja, och det föll nog på alla våra bord, men mycket i mitt team faktiskt. Och det är det där tuffa med att man vet att jag måste göra det. Men man, sen på andra sidan så sitter en människa med sitt privatliv och allt annat. Och självklart så när det är många.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Många människor på en och samma arbetsplats, så känns det.
Just det. Vad var det mer skulle du säga som är utmärkande som du lärde ut av Nike, som du har med dig idag i ditt chefskap?
Ja, för det första tror jag är att se människan, ödmjukhet och respekt, men också att alltså, lyssna före man pratar. Nike lyssnar in, och det tror jag att jag gör idag också. Jag försöker att vara stora öron och liten mun, men sen också vara tydlig. För i ett ledarskap, för mig i alla fall, är väldigt viktigt med tydlighet. Jag vill inte kunna behöva gissa vad min chef tycker och tänker eller vill eller förväntar sig utav mig. Och det försöker jag vara när jag jobbar idag med mina medarbetare, så försöker jag alltid vara att de ska inte behöva gissa. Det ska inte vara oklart, utan det ska finnas där. Och sen tycker jag det är härligt också att man att man har en glädje. Att så här, fira framgången och fira saker. Och, liksom, där ute krigar vi ju varje dag. Det är ju jättemånga tuffa möten eller missade affärer eller någonting annat. Men när man kommer tillbaka ska man känna att man får energi. Att det inte liksom är läskigt att gå till jobbet måndag morgon. Man ska aldrig behöva känna det i magen. Utan här ska vara så här kul. Man längtar efter måndag morgon när det är söndag kväll.
Det känns ju som energi är någonting som bara bor i dig. Jag vet första gången vi träffades när jag var bjuden på en liten tillställning och vi såg. Så jag kände direkt att inte nog med att du är supervacker. Men du är otroligt glad och framåt och på något vis omfamnande. Det känns odömmande och glad. Var det här någonting som du tyckte Nika också gjorde? Eller är det någonting som bor i dig? Eller är det något du har liksom...
Ibland får jag höra från människor att vi är ganska lika. Mm. Det kanske är så. Mm. Vi kanske har ju det här båda två. Men jag tror att jag har växt upp. Det tror jag är hela min... Jag är sällan sur.
Det är de där kramarna kanske.
Ja, kanske alla kramar och pussar jag har fått.
Liksom. Jag brukar säga att jag är glad som en labrador. Jag är alltid glad liksom. Ja, men i och för sig om man är sur så kanske man... Då är man ju faktiskt sur på riktigt andra sidan. Ja, men man är alltid glad.
Nej, men jag är sällan sur, men jag kan bli skitförbannad. Just på det. Riktigt. Ja, det är inte många av mina barn ser bara där i mina ögon. De bara, så kommer Emma fram och kramar mig. Förlåt!
Det vet så. Man.
Ja, men jag är inte den som håller på att gå och älta eller surar eller någonting. Så att, det ligger inte i min natur. Utan jag försöker att liksom vara positiv och glad och ge energi. För det får jag energi av. Jag får det tillbaka.
Apropå energi, och jag nämnde precis att du ser bra ut. På vilket sätt kan det vara negativt att se bra ut när man jobbar i en högre position eller under hela sin karriärresa för den delen?
Ja, se bra ut är ju alltid så här, brukar säga, det är ju betraktarens ögon.
Men du är skitsnygg. Det tror jag alla som lyssnar är överens om.
Tack snälla, nu behöver jag så här måndag morgon.
Ja, precis.
Men jag tror... Ibland när jag var yngre så försökte jag se äldre ut. Mm. Det där jag har funderat på.
Det känner jag också igen.
Men när jag var så här 25 och så var jag projektledare för Nordea. Mm. Nordbanken hette det på den tiden. Mm. Och så skulle jag komma in till deras marknadsdirektör och berätta hur de skulle investera sina pengar och så.
Det handlar om mycket pengar förstås också.
Mycket pengar. Mm. Eller när jag skulle ta Carl Voreus som var marknadsdirektör på McDonalds och komma dit. Då satte man på sig den här lilla kostymen, kavajen. Mm. Jag hade alltid håret i en tofs tillbaka, så här slätkammat. Men jag kände nog att jag försökte klä mig och vara lite äldre än vad jag liksom var på pappret. Idag är det ju precis tvärtom. Idag behöver jag inte bevisa för någon.
Lotta sitter för sakens skull i en paljettopp framför mig nu. Svart paljettopp. Och ser superpiffig ut. Så har det där ändrat. Jag känner faktiskt igen mig i det där också. Jag hade också alltid kostym. Men sen så tror jag att det är att man ska jobba så hårt. Till slut så behöver man inte göra det där för att få gehör eller få veto eller få folk att lyssna på en. Och då ändras det där lite.
Mm. Det var faktiskt en kollega som sa till mig, vilken byrå var det? Men det var nog när det blev MSC. Mm. En erfaren planner som sa någon gång, men Lotta, det var någon fest tror jag, som vi hade. Och så hade jag inte den där kavajen och kostymer på mig utan någonting helt annat. Mm. Skinnbrallor säkert. Och då sa han så här, du vinner så mycket på att våga visa vem du är. Mm. Och så, för han hade också träffat mig privat så han kom ju aldrig i någon kostym. Mm. Herregud, det var ju jeans och gympadojer. Mm. Men, eller högklackat såklart om det var fest. Men det tror jag att jag liksom någonstans så trillade den där poletten ner och kanske kom den också när jag blev mamma. För då blev det ju liksom en helt annan, mycket tryggare. Även om jag var trygg innan så blev jag ännu tryggare i mig själv.
Jag förstår. Vad tror du är anledningen till att just du har lyckats? Finns det någonting unikt eller någonting som du tror att det här har spelat en jättestor roll till varför jag är framgångsrik idag? Eller har tagit dig fram? Det finns ju andra som har stått i receptioner och inte gör det du gör idag.
Mm, men jag tror att ingenting... Så här, jag tror inte på tur. Jag tror att man skaffar sig det man vill. Och jobbar man hårt så kommer man långt. Många ambitiösa, jag har nästan aldrig sett någon ambitiös människa som inte lyckas och blir framgångsrik inom det de gör. Så att jag tror att man måste vara beredd på det. Det gör lite ont ibland. Den där sista milen som man måste kuta kan vara rätt tuff. Men vill man någonting, vill man nå dit, så är det värt det. Och det har jag liksom, tror jag, i mig, oavsett vad det är jag håller på med. Så är det värt det så kan jag springa den där extra milen extra snabbt om jag så måste. Och sen kan jag ju tycka så här, men gud, det där är inte värt det. Nej, men då är det inte det så viktigt för mig.
Nej.
Så att jag tror att man måste vara lite envis, lite uthållig. faktiskt min chef idag som sa det till mig, du är uthållig som få. Mm. Ja, men när jag vill något så kan jag liksom kötta på.
Jag brukar säga faktiskt när jag sitter i intervjuer så händer det att jag säger att det finns en jättelätt väg. Nu är det här en överdrift förstås, att det är jättelätt, för det är ingenting som är det. Men det finns en liten genväg till att lyckas. Och det är att göra lite mer än vad som krävs av dig.
Mm.
Och göra det på konstant basis över tid.
Mm.
För en vanlig anställd gör kanske 10% mindre än vad som krävs av dem.
Mm.
Om du hela tiden gör 10% mer än vad som krävs av dig. Det är 20% skillnad från en vanlig anställd. 20% skillnad över tid, 365 dagar om året, gör stor skillnad. Då är man dessutom kvar på ett arbete längre än att man byter väldigt ofta eller så gör det att man till slut har anförskaffat sig både intelligens och knowledge och know-how i sin bransch.
Mm.
Och sen ovanpå det här att verkligen ge hjärnet, tror jag, det kan nästan inte misslyckas. Jag känner igen dig i det du nämner.
Nej, men alla som jobbar med mig börjar bli tröttna på mig när jag säger det, och även mina barn också. Jag brukar säga att allt går om man vill det tillräckligt mycket. Och det är så. Mm. Det är bara att träna mina barn. Det går inte. Då har du inte tränat tillräckligt.
Mm. Är det här ett av dina främsta tips till karriärsugna unga individer som vill åstadkomma det du har gjort?
Ja, jag tror att man ska veta vad man verkligen så här, hitta sin grej. Vad är värt att springa den lilla extra milen för? Vad tycker jag är roligt? Vad gör mig att hoppa ur sängen på måndag morgon och verkligen se fram emot veckan?
Mm.
Det måste man hitta. Och sen måste man vara beredd på att det går lite bupp på vägen. Det gör lite ont ibland och sen så får man fira när det kommer framgångar och man känner att man har, att man gör det man vill göra. Men glöm för guds skull inte att sätta upp delmål.
Just det.
Så att man verkligen får fira och liksom klappa sig själv på axeln eller gå och köpa den där handväskan när man har nått dit man ska göra.
Det är det man gör när man firar en framgång. Man köper en handväska.
kan vara.
Ja, det är sant. Ja. Finns det någon fördel eller nackdel med att vara chef eller framgångsrik? Det här med att till exempel vara uppkopplad hela tiden? Eller?
Ja, men när jag började då när det var overhead på den tiden,
just det.
Liksom, innan allting blev digitalt, så är det såklart att då kom jag ihåg att min chef, han gick på 5 veckors semester, så var en posthög där som jag tog hand om och såg till och sorterade och grejade och när han kom tillbaka. Alltså så funkar det ju inte idag. Jag är aldrig ledig. Ingen dag, ingen vecka om året. Och för det händer alltid någonting. Jag har ett stort team, vi är drygt 100 personer i mitt team. Det är alltid någon personalorganisationsfråga. Det är något förvärv som vi ska titta på eller något intäktsben som inte går som det ska. Alltså någonting händer.
Känner du någonsin... Jag kan själv dagdrömma om då man kunde svara på alla mejl samma dag man gick hem från jobbet. Kan tänka så här, vilken lyx. Alla ni som lyssnar på det här och kan svara på alla era mejl samma dag ska verkligen vara tacksamma för det. Jag kan verkligen dagdrömma om det. Men finns det någon gång du känner att du är i fas? Är du någonsin i fas eller har du alltid mer att göra?
Jag har liksom kommit förbi den och det känns lite läskigt. Alltså jag känner så att jag inte är där. För förut var jag så att alla skulle svara på, innan jag kunde mig svarade jag på alla mejl. Men jag får drygt 200 mejl. Varje dag. Och jag sitter i möte mellan 8 och 18 varje dag. Som sen behöver en viss leverans. Förut var mobilen lite mer privat. De sms jag fick var bara privata. Det är de inte. Idag tänker jag så, men gud, det kan vara från en säljare. Så jag bara, men gud, känner jag den här personen eller inte? Så att mobilen har också blivit mitt. Sen tycker jag också att de sociala medierna har drivit på. När man inte får svar från mig i mejlen så skickar man via Facebook eller så skickar man via LinkedIn. Så varje dag har jag mejlen, sms'en, LinkedIn och Facebook som jag måste svara liksom i dem. Och ibland så får du även via vårt intranät där det ställs väldigt mycket frågor.
Just det. Det där känner jag också igen, så jag jobbar med rekrytering, att det är så många kanaler. Och en sak som man saknar, som är lite sjukt att man saknar, men det är att jag skulle vilja flagga sms.
Ja.
För att veta vilka man behöver svara på.
Ja.
För att det fylls ju på. Ja. Och så blir det lite det
kommer
som är
det för
högst
långt
upp.
Ner? Ja, precis. Jag känner igen det. Ibland försöker jag sitta så här och gå, har jag svarat eller inte? För i sitt huvud har man gjort det.
Just det.
Men inte det faktum att jag har tryckt på sänd.
Just det. Det hände ju häromdagen när vi sprang på varandra. Ja. När vi pratade med en kvinna på stan.
Men då kom hon tillbaka. Jag hade faktiskt skickat det.
Hade du det? Aha, du ser. Du tyckte ju verkligen att du hade det.
Ja, jag kände så.
Apropå det här just med att inte vara i fas eller känna att man har ett tufft schema att ta itu med som alla har som i din position. Är det fortfarande så att du är rädd eller nervös eller har saker som känns svåra att övergripa, eller är det fortfarande liksom utmaningar som du har svårt för? Hur ofta händer idag kontra under din tid som...
Jag känner mig sällan så här, men gud, hur ska jag klara det här? Mm. Den har jag nog, för att jag har så många duktiga, så jag känner så här, jag kan inte vara bäst på allting. Men om jag har ett problem inom lösnummer, då går jag till mitt lösnummerteam som är urduktiga på det här. Och så jobbar vi från det där. Mitt sätt är att leda dem att driva därifrån. Men jag kan absolut inte vara specialist på alla frågor. Men mitt är det stora perspektivet. Och där känner jag att jag liksom... Inte att jag inte känner så här, men gud, hur ska jag lösa det här? Mm. Snarare tänker jag mer så här, hur ska jag få alla medarbetare att orka göra allt det vi behöver göra? För mediebranschen står ju inför en extremt stora utmaningar. Mm. Så att jag känner så här, hur hinner de med att mäkta med alla de projekt som jag startar igång? För att vi ska nå våra strategiska initiativ fram till 2018.
Just det, och inte vara analoga längre.
Ja, exakt. Mm. Och så känner jag också så här, okej, men gör vi tillräckligt mycket? Mm. Jag skulle behöva starta igång lika många projekt till, säkerligen. Men balansen att få människor att liksom hinna med att driva de här frågorna samtidigt och jobba med business as usual.
Just det.
Den balansen, den kan jag känna att det är någonting jag tänker på. Mm. Hur ska jag få organisationen och medarbetarna att orka, prioritera och driva de här och samtidigt jobba med den befintliga verksamheten?
När tvivlade du senast på att det skulle ordna sig? När kände du sån här stor klump i magen? Liksom, var det länge sedan eller händer det fortfarande?
Nej, men vi bytte ett prenumerationssystem som jag kan inte orka tänka på. Men då hände en massa så här tekniska saker som går fel. Och då när jag vaknade, det var ungefär ett år sedan, varje morgon så kände jag så här, men gud, vad kan hända idag? Liksom. Mm. Och när det är någonting jag inte kan styra över, jag bara liksom så här, det kommer på mig. Mm. Jag kan inte själv gå in och mecka med den där servern. Och
det är frustrerande.
Det kan stressa mig. Och det kan få lite så att jag på morgonen bara känner så här, undrar vad som händer idag.
Lite hjärtklappning nästan att vakna.
Ja, lite så. Egentligen är det de sakerna jag inte kan styra själv som påverkar vår affär så pass mycket.
Och påverkar dig mest nästan. Ja. För annars kavlar du bara upp och kör, kan jag tänka mig.
Ja. Men sen när det ringer en massa kunder som man liksom inte har fått sin tidning eller sin vara eller vad det må vara, och man vet att gud, det bara sprutar ut nya saker. Mm. Som tur var så har det här ordnat sig och rättat till sig. Att leva så, de som lever i en sån här värld, det är ingenting för mig.
Apropå, du nämner mycket om din organisation och de som jobbar omkring dig som måste vara duktiga. Vad uppskattar eller uppmärksammar du mest bland dina anställda?
Mm. Vad uppmärksammar jag mest? Jag jobbar ju väldigt mycket med min ledningsgrupp, den kommersiella ledningsgruppen som är både marknad, sälj och event och kundservice och massa funktioner, kreativa funktioner också. Så jag jobbar ju mest via dem, och när jag uppmärksammar det att de når dit de ska göra deras utveckling, det tycker jag är så himla häftigt. Att se vilka kliv de tar på kort tid i sin egen utveckling och driver sina affärsområden. Så jag träffar dem varje vecka, pratar med dem varje vecka, och varje månad så följer vi upp resultat och den plan vi har satt framåt. Och där har jag också möjlighet att ge dem feedback i de här mötena. Och det är både konstruktiv feedback men även positiv, så att man verkligen ser allt det de gör. För det tror jag är viktigt, att man ser människor och ger dem feedback.
Har du skällt på någon senaste tiden?
Inte på någon mina medarbetare.
Nu pratar vi inte om sambon, eller?
Nej. Nej, men vi skäller inte så mycket på
varandra. Skönt, fantastiskt.
Nej, jag har väl inte skällt, men jag har väl liksom tagit till den där som Emma brukar säga, den arga tonen, kanske lite så här. Och det är ju också den här frustrationen om inte vi kan leverera alla delar. Om en leverantör är där, som vi har sagt att vi ska göra, då kan jag bli rätt ettrig. Så att då får man liksom, då kan jag se dem, nu ringer hon igen. Liksom. Nej, fortfarande inte ordnat det här. Mm. Eftersom jag vet, har sån respekt för om man driver stora strategiska projekt, levererar inte alla delar in, så blir det ju broms i det. Och det kostar pengar och tid som vi inte har.
Vad är din största utmaning idag? Nu hörde jag att det här systemet var en tuff utmaning som du precis har klarat av.
Nej, men mediebranschen är ju en tuff, det förändras ju så otroligt mycket. Det är just det som också är så himla kul, mm. att det kommer nya saker hela tiden.
Det som är vedertaget idag behöver inte ens gälla imorgon.
Nej, det säger jag också alltid på alla mina månadsmöten när de frågar, i den här omorganiseringen, är det klart nu? Nej, det enda jag kan lova är att det inte kommer se ut så här framåt. Det är det enda jag kan lova. Mm. Det kommer förändras hela tiden. Och gillar man inte det ska man inte jobba i mediebranschen. Utan då ska man ju, som jag, älska det. Det liksom hela tiden finns utvecklingsmöjligheter. Nya möjligheter. Så vad var frågan, Sabine?
Vad var frågan?
Vad mina utmaningar
är? Vilken är din största utmaning idag?
Jag tror att det är att leda medarbetare i så stor ständig förändring på en marknad som är så svår att sia om framåt. Att få människor att våga tro så mycket. Så nu jobbar jag mycket med tidningar i marknaden som har en del vikande prognoser framåt. Men ändå tro att vi kan öka. Mm. Vi kan hitta nya. Idag omsätter vi 1,5 miljard och vi ska växa. Och det kan ju ibland vissa människor tvivla på. Min uppgift är att få alla att se hur vi gör det. Att jobba med hur, så att det inte känns för stort, det där målet där borta om ett par år.
Så det var Jesus och sen du. Du predikar hela dagen om den här. Det är inte vikande marknad.
Nej, men det säger jag faktiskt inte ofta. Nej, jag försöker att visa på huret.
Just det.
För om man bara säger så här, men du ska öka 1 miljard till.
Just det.
Då kan man ju säga, ha. Kanske inte alla ser helt automatiskt, utan då måste man ju tala fram genom den här vägen, så här tar vi oss dit och bryta ner det. Den här månaden behöver vi göra det här halvåret gäller det här och så vidare. Då tror jag man får med sig människor lättare.
Hur är det att ha så stora omsättningskrav som man har i din position? Är det här inte sömnlösa nätter?
Nej, men då kan man inte sova liksom och hantera det. Då ska man ju jobba med det här.
Nej.
Så att för mig är det inte sömnlösa nätter. Men det är klart att det är ett ansvar som jag har med full respekt och verkligen lever med.
Mm.
Så att det är ju, vi ska ju bara växa. Det ska liksom sjätte generationen aller ska ju gå till ett bolag med god tillväxt och god lönsamhet. Det är ju mitt uppdrag. Så det är stort, men jag känner att jag kan hantera det.
Mm.
Jag känner att jag drivs av det. Att liksom samtidigt hålla i vår core business och hitta nya plattformar som ger nya intäkter.
Mm.
Båda de här delarna är ju extremt spännande.
Vad är ditt mål idag? När man har kommit dit du har, vad är målet? Vad är dina personliga mål liksom? Och karriärmässiga förstås?
Men mål är ju att, det, som jag sa, jag vill säkerställa att Allmedia går in i en framtid med god lönsamhet och goda marginaler till nästa generation. Att vi fortsatt är en attraktiv arbetsgivare och lockar många talanger och många medarbetare som utvecklar oss. Det är ju några av mina mål. Det finns ju många mer så här KPI:er som jag mäts på. Men mitt personliga mål är ju att utvecklas. Få jobba med frågor och människor som hela tiden utvecklar mig. Man kan ju aldrig bli bättre än gårdagen.
Mm. Finns det några positioner eller vad är nästa steg när man har kommit ganska högt upp under glastaket ändå? Vad är nästa del? Ska du putta Bodil från stolen?
Nej,
eller vad händer sen?
Ja,
får se om Bodil lyssnar.
Ja, men jag brukar sätta upp mina mål så här, i treårsplaner.
Mm.
Och så tänker jag inte så jättemycket på vad som händer.
Liksom. Under tiden?
Nej, för att jag hinner och orkar inte riktigt så här, hantera båda delar. Utan jag är så extremt fokuserad på vad jag ska göra. Och det känns som att någon som frågar mig, men Lotta, vad händer efter 2018? Mm. För att vi har såna, vår strategiska agenda där. Det är klart att det kommer hända massor med saker här kommer flyttas fram. Men i mitt huvud är jag så att jag ska leverera det vi har satt upp att vi ska göra. Så att jag har faktiskt inte börjat fundera på vad är sen, någonting annat kul och spännande.
För du vet att det kommer. För att man är hela tiden i rullning, man är hela tiden i fart.
So far har jag inte sökt några jobb sedan den där dammsugerförsäljarutbildningen 93 eller när det nu var. Så att jag tror också att när man börjar öppna upp och liksom titta, då får jag väl söka mig till bolag eller människor eller som jag vill jobba med eller där jag vill jobba, eller så stannar jag på Allmedia för resten av mitt liv.
Just det, ja, vem
har utveckling här? I don't know. Men den har jag inte börjat fundera på.
Vad är din högsta dröm?
att få vara med och se mina barn och vara friska, lyckliga, framgångsrika på sina sätt. Det är verkligen min dröm, att få vara med dem och vara frisk och stark så att jag kan jaga mina barnbarn och lära dem cykla och springa efter dem.
Vad härligt. Lotta Cederbom, det var fantastiskt kul att ha dig med idag. Jag känner igen med dig i dig massor. Det kände jag första gången jag såg dig. Och jag känner att vi har ganska liknande värderingar kring hur man ska bli framgångsrik eller hur man tar sig fram. Man får improvisera det man inte kan och man får göra allt vad man kan och göra det alltid.
Ja, precis så är det, tycker jag. Summerar du fint.
Är det så? Ja. Tack så hjärtligt för att du ville vara med i vår podd.
Tack snälla. Tack för ett trevligt samtal.
Så får du ha en jättefin dag.
Detsamma.
Tack. Och med det tackar vi Lotta Cederbom för att hon var med och medverkade i andra programmet i Jobb och karriärpodden. Det var så trevligt att ha dig här och jag ville knappt att du skulle gå. Och tack allihop för att ni har lyssnat.